Idag har jag ingen mindre än den efterlängtade journalisten, programledaren, skribenten, författaren och bloggaren. Välkommen hit, Sanna Lundell.
Tack snälla du, tack.
Det känns som att du har ett kaotiskt liv.
Ja.
Barn och det är jobb och det är liksom fyra ungar. Kom igen liksom. Man fattar ju att du har mycket att göra. Fantastiskt vill jag också tillägga. Jag har själv tre barn och jag vet inte hur jag överlever vardagen. Men innan vi gör det så berätta lite om din uppväxt och din barndom.
Åh, gud vad spännande. Jag funderade faktiskt på det idag. För jag håller på att läsa, jag håller på att plugga till anhörig terapeut. Och då läser jag jättemycket om så här kognitiv liksom utveckling hos barn och så här. Så började jag fundera på det här med uppväxten och är uppväxten så himla betydelsefull egentligen, och alltså det kommer ju massor med nya studier så här, formar det oss så mycket. Bara som en liten passus till att du vill lära känna mig, så undrar jag om jag har verkligen varit inne så mycket på att uppväxten formar oss jättemycket, men nu kommer en massa studier som visar att den kanske inte gör det ändå så mycket. Men det är klart att jag ändå ska berätta om min uppväxt för dig om du vill veta. Jag är uppvuxen i Stockholm här. I Nacka faktiskt. Mestadels. Mina föräldrar, min pappa heter ju Ulf Lundell. Och de flesta vet ju vem han är. Och min mamma, de var ju ganska unga när de fick mig. Även om de säkert inte tyckte det själva. För på den tiden var det inget konstigt att få barn när man var liksom 25-årsåldern. Men så här i efterhand så tänker jag att de var ganska unga i alla fall. Och de fick tre barn väldigt tätt. Min storbror säger ett. Han är, vad igen, 14 månader äldre än mig. Och min lillebror är liksom 2 år yngre än mig. Så att det måste ha varit fullt ös. Samtidigt som mina föräldrars liv då ganska drastiskt förändrades över en natt. Du har ju varit med om alltså samma typ av liksom livsresa. Att gå från att vara okänd till att bli väldigt, väldigt känd. Min pappa är ju liksom gammal statarunge. Hans föräldrar var ju verkligen, alltså min farfar var född statare uppe i ett bruk i Roslagen. Och var ju liksom, hade inte gått ens i gymnasiet eller ja, men så här, riktig arbetarklass. Och min pappa gick ju då från att vara en arbetarklassunge till att bli väldigt känd. Och en kulturpersonlighet som de flesta helt plötsligt kunde relatera till. Och det här tänker jag måste ha varit jävligt liksom omskakande på sätt i mina föräldrars liv. Och för mig har ju det bara varit en normalitet. Många frågar ju så här, oh, men gud, det måste vara så annorlunda att växa upp så här. Men det är ju som för alla barn att man har ju ingen annan uppväxt än den egna att relatera till. Så det man själv växer upp i blir normen på något sätt. Men för mina föräldrar som har varit med om liksom två helt skilda liv så var det ju säkert jättemycket annorlunda.
När din pappa och mamma fick er, var pappa inte känd då som artist?
Nej, alltså de träffades precis innan han gav ut sin första bok. Så han var inte känd då. Men sen gick det ju liksom över en natt. Han släppte ju boken Jack, kom ju ut 1977. Och det är ju samma år som min storbror föddes. Liksom. Och det blev ju en så här enormt omtalad och omskriven bok. Och väldigt läst bok framförallt. Alltså den blev ju, den gjorde honom väldigt folkkär. Det är ju inte bara att han fick en uppburen position rent liksom kulturellt. Utan den blev ju framförallt väldigt älskad av folket och av unga människor.
Hade han inte börjat med musiken då?
Jo, han hade faktiskt, jag tror att han kanske, nej, inte när mamma och pappa träffades, tror jag inte då han hade gjort det. Men det var liksom exakt samma år. Han släppte en skiva som heter Varje måne. Det året också. Den blev inte den någon jättehit liksom. Men efter att Jack kom ut så exploderade hans musik också liksom. För då, ja, det hade väl någon synergieffekt på varandra, antar jag.
Jobbade din mamma eller var hon hemma med kidsen?
Min mamma, hon pluggade när de träffades. Hon hade kvar hon skulle skriva sin examensuppsats i psykologi. Hon var psykolog. Och då jobbade hon på PA-rådet som ju då var någon typ av forsknings, alltså en statlig myndighet tror jag, som höll på med att utvärdera arbetsmiljö.
Så. Och hur länge höll de ihop?
10 år tror jag.
Så det var intensiva 10 år kan man säga med 3 kids. Så, och så
ja.
Började han bli framgångsrik. Mm. Förändrades relationen i och med att han faktiskt blev folkkär och blev liksom en stor artist i Sverige?
Det skulle jag nog tro att han gjorde. Ja, det var ju, alltså jag minns ju min, alltså min uppväxt kretsar ju såklart väldigt mycket kring min pappas då framgångar. Alltså det var ju ständiga turnéer. Han jobbade ju egentligen 24/7. Jag försöker ju säga, hur var det egentligen när vi växte upp? För de var ju inte, det kändes som att de levde åtskilda. För att mamma var ju då hemma med oss och hade huvudansvar för oss. Och det går inte att släppa med barn på liksom otaliga turnéer. Och jag satt och kollade på något spelschema som min pappa att han spelade liksom så här, ja, men om det var så 200 dagar per år var han liksom ute på turné. Det var liksom ett lite annat tempo på den tiden. Det fanns liksom, ja, det gick lite annorlunda till. Och däremellan då skrev han ju samtidigt böcker och gjorde ju liksom spelade in skivor. Så det var ju så här, dels turnéer och sen skulle det då skrivas en roman. Och han skrev ju kanske säkert en roman om året tror jag. Och sen skulle han då också leverera en skiva om året. Så att det, alltså, han hade enormt högt arbetstempo. Så det är inte så konstigt att vi inte upplevde honom som särskilt närvarande.
Känner du att din uppväxt var trygg?
Det beror på vilka, alltså vad man definierar trygg
kände,
med.
Kände du att det fanns kärlek i hemmet och maten stod på bordet? Och...
Ja, det gjorde jag, absolut. En typ av trygghet är ekonomisk trygghet. Det hade jag ju definitivt. Och en annan typ av trygghet är att man känner att man är buren liksom som barn. Och det gjorde jag också. Min mamma hade en enorm förmåga till liksom föräldraskap tycker jag i det där väldigt kaotiska livet som de ändå levde. Och sen på vissa andra sätt så hade jag en väldigt, väldigt otrygg, ambivalent uppfostran. Och det kan man ju härleda till att min pappa blev ju alkoholiserad under min uppväxt. Liksom. Och min mamma som ju under sina sista år i livet så fick hon ju diagnosen bipolär. Och det var ju någonting som debuterade under min barndom. Så det var ju också så här, så att på ett sätt så var det en väldigt så här stabil och trygg uppväxt. Rent ekonomiskt och praktiskt var det aldrig något som saknades oss. Men rent emotionellt kan man säga att vår uppväxt var både och. Liksom. Verkligen.
När de skilde sig, blev det abrupt eller kände ni att så här, men vi märker ingen skillnad för pappa ändå inte hemma? Eller hade han träffat någon ny?
Nej, jag skulle nog säga att det var... Det var absolut ingen skillnad rent praktiskt. För pappa var som sagt inte så mycket hemma i alla fall. Men den stora skillnaden var ju det här emotionella såret liksom, som jag upplevde att min mamma fick. Alltså hon kände sig, tror jag, nu när man kan se på det rent historiskt. Liksom, att så här, gud, här har jag typ givit upp hela mitt liv och så här... bara varit kvinnan bakom väldigt mycket och han har liksom haft all den här framgången och jobbat och jag har givit honom och sen nu liksom ska han lämna mig. Så att jag upplevde det som att hon var ganska bruten under den här skilsmässan. Det var säkert han också, men vi var ju liksom mest med henne. Det var hon som hade huvudansvaret över våran, vad ska man säga, kring allt det praktiska liksom oss. Vi bodde ju hos henne. På den tiden så var det inte så att man hade varannan vecka heller. Så då var det ju beslutat att vi skulle vara hos honom varannan helg, tror jag. Liksom så här, han blev ju någon slags helgpappa. Så jag vet ju att mamma var väldigt ledsen under de där åren liksom, efteråt. Och han träffade ju också en ny kvinna som han faktiskt gifte sig med, vilket är så absurt. Jag tänker tillbaka på det. Att han gifte sig med henne utan att vi visste om det. Så att jag minns att mamma var så här, barn, ni behöver inte gå till skolan idag. Så här, för då hade hon fått höra av en väninna att det stod, alltså på den tiden fanns det ju inte nättidningar. Det gick inte, alltså internet fanns ju faktiskt inte. Tänk att vi levde på den tiden, Batina. Men då var det någon väninna som hade förbarmat sig och varit ute och gått med hunden på morgonen och sett att det stod på löpet att Ulf Lundell hade gift sig. Och då minns jag att mamma var så här, alltså hon det var ju liksom en sån chock, för hon hade ju ingen aning om att han hade träffat, hon visste nog kanske att han hade träffat någon, men inte att det var bröllopsklockor på gång.
Jag tror att jag känner inte din pappa så, förutom att jag tycker att han gör fantastisk musik såklart. Men jag tror också så här, utifrån så tänker jag alltid alla människor, åh, det där är deras dotter, åh, de lever så där och de har det så himla bra och så vidare. Och man vill kanske ibland så här skrika ut att så här, nej, men det är inte så jävla bra, jag vill vara en vanlig svenne bananunge, jag vill vara som du. Eller jag vet inte om du kände så någon gång, men ibland så tror jag också så här att man som barn, och det gäller väl alla kids liksom så här. Jag kunde tycka det var jobbigt att min farsa satt och skrek på arabiska när jag hade svenska kompisar där, för att han var så jävla pinsam ungefär. Så att alla har ju burit med sig sin egen ryggsäck över vad man tycker är pinsamt och jobbigt. Men kunde du känna att jag vill inte ha det så här, eller jag tycker det är jobbigt men jag kan bara inte skrika ut det till någon? Jag var ju så här, jag pratade öppet om min jobbiga arabiska farsa liksom. Ja. Sen jalla jalla kom jag bara, jag kan lägga till lite meningar och lite hur det faktiskt är hos den mest crazy Arabic family, because that's my family.
Ja. Nej, men jag tror så här, som sagt, när man är barn så kanske man inte reflekterar jättemycket över det. Men däremot så kom det, eller jo, det gjorde jag vissa gånger.
Jag menar om kompisar, bara, din pappa är Ulf Lundell.
Men ja, absolut. Nej, men jag tyckte inte liksom, det är ju så här, barn är extremt lojala mot sina föräldrar och man älskar sina föräldrar även fast man kanske hatar vissa saker de gör. Och sen går det alltid att jämföra med andra, som jag sa till dig liksom, att så här, det har aldrig saknats oss någonting liksom. Så jag kan tänka mig att många vuxna som var kring oss var så här, det är ofta så där, alltså det vet ju du som lever på Östermalm, så en alkis är en alkis. Det spelar ingen roll att man har liksom 20 mille på bankboken. För det skapar ändå emotionella sår hos ett barn. Om du är emotionellt frånvarande så skapar det också sår. Du kan aldrig kompensera det liksom med en jättedyr Porsche som du köper i ungen när den är 18 år. Eller sätta dem på en dyr internatskola och tycka att du investerar i utbildning. Liksom. Utan det skapar ju olika typer av emotionella sår som gör att det är svårt att ha goda fungerande relationer framåt i livet. Och att få liksom ett helt liv, skulle jag säga. Så att som jag minns att jag kände när jag var barn, och som jag själv har försökt, det är därför jag är väldigt öppen med att prata om mina föräldrars då olika typer av psykiska ohälsa. För jag funderar så här, ska man verkligen prata om sånt här så mycket? Inte det integritetskränkande, och vissa tycker det och så här. Men jag tycker tvärtom, för det är två stora folkhälsosjukdomar. Alltså 500 000 svenskar har alkoholproblem. Och det är jättemånga barn som lever med det hela tiden och som kommer gå ut i livet utan en fullständig karta på hur liksom vuxna människor, hur man som vuxen ska ta hand om sig själv typ. Så att jag tycker att det är skitviktigt, och det jag kan känna sorg över, det är att det var få vuxna, eller ingen vuxen nästan egentligen, när jag var barn som pratade med mig eller med mina bröder om det som hände i vårt hem som var dysfunktionellt. Utan det liksom,
svenskar vill inte lägga sig i.
Nej, man vill inte lägga sig i, och man ska inte, så här, folk ska få dricka som de vill, och man ska inte, alltså så här, alla har sina problem, det är väl inte så himla farligt. Och jag tror också att det var såklart en förmildrande omständighet att min pappa sågs som så framgångsrik liksom, att så länge man har förmåga att casha in och göra business och sköta sitt jobb liksom, då kan det väl inte vara så himla farligt i stort sett.
Men hur tycker du att din pappas alkoholism drabbade dig? Och hur tycker du att din mammas bipolära sjukdom, eller manodepressivitet som man kallar det för, drabbade dig?
Det drabbade mig på massor av olika sätt. Men när det gäller pappas sjukdom så drabbade ju oss, eller mig, jag ska inte tala för mina bröder, men jag ska tala för mig själv, genom en emotionell frånvaro framförallt. Och det, på olika sätt så gör ju det att det är svårare att skapa liksom en relation med sitt, med sin, och, så, och det lever ju kvar än idag. Vi har inte en särskilt nära relation till varandra. Och min mammas då bipolära sjukdom, den drabbade oss genom liksom någon form av otrygghet. Bipolär sjukdom präglas ju av episoder av depression och episoder av hypomanier och framförallt en ständig oro över att hon skulle ta sitt liv. Och för alltså, suicidtankar och suicidförsök fanns tidigt genom hela hennes liv. Och det var någonting som jag tror jag begrep när jag var liksom 3-4 år, att så här, mamma kan faktiskt dö. Och det gör någonting med ett barn, för det gör att man får, alltså de flesta barn är ju narcissister per se, de tänker liksom, utgår bara från sig själva och sina egna behov. Men när man väldigt tidigt får lära sig att så här, gud, jag måste fokusera på någon annan, jag måste fokusera på min mammas välmående här, för att annars så kanske hon dör. Det skapar liksom medberoende, och det är det jag har gjort. Ja, men hela min dokumentärserie om, och vi har skrivit en bok om det, jag och Ann och så. Och det är ett tillstånd som hänger med i underlivet liksom, som gör att man har kanske alldeles för stort fokus på andra människors behov och har svårare att se till sina egna behov. Och på olika sätt kan det ställa till det för en i vuxen ålder.
Och du kunde aldrig prata med din pappa om hur du kände med din mamma?
Nej, men jag skulle säga så här, jo, vi hade, alltså min pappa, jag vill också poängtera det, att min pappa, han blev faktiskt nykter när jag var 11. Så jag gick från att ha en väldigt emotionellt frånvarande pappa som var liksom förlorad i alkoholen, eller till alkoholen i väldigt hög mån, till att få en pappa som faktiskt försökte liksom emotionellt läka. Och han gjorde det till väldigt stor del. Och då hade vi under flera år en väldigt, väldigt mycket närmare relation. Och då fanns det ju såklart väldigt mycket samtal. Och jag ska inte säga att det inte fanns det med min mamma heller. För hon, mamma hade ju också en förmåga att liksom prata om det som var svårt, även om det är jävligt svårt för någon som är bipolär och in i ett skov att göra det just då, så kunde hon ju, när hon sen mådde bra, prata om det.
Jag tänker, du var den enda dottern, och nu kanske jag generaliserar, men som dotter kanske man tar på sig mer ett ansvar än bröder. Gällde det även i din familj?
Faktiskt inte. Jag tycker nog att vi alla tre har haft överdrivet, alltså medberoendet kan man säga, det tar sig uttryck väldigt mycket genom överdrivet ansvarstagande över andra människors emotionella liksom hälsa, att man ser sig på något sätt som att man är skyldig att ta hand om andra, att alla ska må bra och så. Och jag tycker nog att vi alla har det, men det som jag tror ligger män i fatet, och det tror jag bara generellt, det är att män inte fostrade att liksom prata om känslor eller hur de känner sig, hur de mår och så. Så på det sättet så är det en vinstlott att vara kvinna. Att vi ändå kan liksom problematisera kring hur vi känner oss och hur vi mår. Män ska ju bara vara så här, nej men det ska, det är liksom.
Så är det, ducka huvudet i sanden. Men jag tänker, ni hade en bra relation i många år, du och din pappa. Och sen säger du att idag är den inte så bra. Vad var det som hände?
Det är ganska enkelt. Om man är alkoholist så är det en kronisk sjukdom. Och han var ju nykter under 20 år ungefär. Sen började han dricka igen. Okay. Så det är ju en anledning till att vi är, alltså det är svårt att ha en fungerande relation med honom. Som har, vad ska man säga, ett jämlikt utbyte liksom.
Men du känner ändå att du älskar din pappa?
Ja, gud ja. Alltså det är, för mig så, det är så otroligt viktigt, och det är en av mina stora så här visioner i livet. Det är att vi måste börja prata om de här sjukdomarna. Det är liksom, beroendesjukdomarna är extremt utbredda. De drabbar 10% av befolkningen. Det är fortfarande så få svenskar som vet att det är en sjukdom och vad den sjukdomen gör med beteenden och kognition, alltså med hjärnan, att det skapar väldigt stora förändringar i beteende och sådär. Så för mig så har det varit en sån läkning liksom, dels att förstå den här sjukdomen, och det gör också att man, det är som svårare att ta en alkoholists alla galenskaper personligt, det är liksom det är så dumt att göra det.
Och vad tycker då pappa till exempel om att du sitter och pratar öppet om det här? Om hans alkoholism och så vidare?
Det vet jag faktiskt inte. Men han är ju, alltså, en anledning till att jag kan göra det. För att som journalist, och det vet ju säkert du också, så är det liksom inte helt lego att prata om någon annans sjukdomar. Det anses enligt de pressetiska reglerna vara liksom inte okej. Men eftersom min pappa är ganska, eller inte ganska, han har ju varit totalt öppen med sina alkoholproblem och hur han har kämpat på olika sätt och gjort behandlingar. Han har ju varit det liksom ända sedan det här blev offentligt. På 90-talet. Han gjorde sin första behandling. Så det gör att jag, ja, jag kan kommentera och prata om det ur ett anhörigperspektiv. Liksom. Och vad det gäller min mamma, så det är väl egentligen en svårare nöt att knäcka. Liksom, för att det är så svårt också med olika typer av psykiatriska diagnoser, för de överskuggar, de är så fyllda av så här tabun och skam och mycket så här myter och mystik, så det överskuggar jävligt mycket. Alltså en person som har bipolär sjukdom är ju inte liksom bara sin sjukdom, det är ju så, utan man är ju framförallt sig själv, och sen så är man sjuk ibland, och jag kan verkligen förstå att man känner att man inte vill fokusera och bli helt förmörkad av den där sjukdomsstämpeln.
Har du också bra sångröst?
Jag vet inte, jag har liksom, det är inte riktigt mitt uttryck, känner jag. Jag gick ju i musikklasser och sådär, men jag kan nog sjunga en truddelutt, det kan jag.
Men du har aldrig tänkt att jag vill bli artist?
Nej, absolut.
Du fick ju barn med ensam, så någonstans har du dragits till det där. Kände du när du var yngre att gud, jag vill också vara i offentlighetens ljus, eller kände du tidigt att nej, men det där är inte, det är inte för mig? Men jag tänker ändå att du har varit programledare, författare, du driver en podcast och så vidare, liksom, att det känns ju ändå någonstans som att du vill synas, och du gör väldigt väldigt bra, vill jag bara tillägga. Men kände du att det fanns en dragningskraft till det offentliga rummet?
Nej, det kände jag inte. Alltså inte att det skulle vara självändamål i sig. Men däremot så, för mig blev det ett väldigt tydligt ställningstagande när jag fick frågan om, jag blev ju journalist när jag var 26 år. Och min dröm var att bli utrikeskorrespondent i Mellanöstern och jobba med nyheter. Det var liksom min, jag har läst arabiska, jag har läst liksom islamologi och religionsvetenskap och var så här, det är det jag ska göra.
Jag är arabi.
Nej gud, jag kan knappt någonting.
Säg bara schwaj, så det är bra.
Men det var min så dröm, och jag gjorde min praktik på Amnesty Press och ja, så. Sen fick jag ju barn jättetidigt i livet när jag var 21. Och då fick jag liksom lite omformulera det där och bara nej, men jag får nog liksom, jag kan inte åka som Åsnes Ejerstad här, utan jag får stanna hemma här. Och började liksom frilansa, och jag vickade på Aftonbladet. Alltså jag var en helt vanlig knegarjournalist. Och sen så fick jag frågan när jag blev ihop med Micke om jag ville börja blogga på mamma. Och ingen är väl liksom, man är väl inte dummare än att man fattar att man får frågan för att jag levde tillsammans med honom. Liksom. Och att det är, skulle kunna ha någon typ av dragningskraft på människor. Att så här, så då var jag så här, men gud, antingen så hoppar jag på det här tåget, eller så tackar jag nej och fortsätter att jobba i det dolda, så att säga, utan byline-bild. Men det där passade ganska bra i mitt liv. Jag skulle få mitt andra barn. Jag tänkte så här, gud, skönt att kunna vara mammaledig och ändå så här tjäna lite pengar och så. Så där på något sätt gjorde jag ett val. Och efter det så är det liksom lite kört. Då, det är svårt att gå tillbaka och så här, sätta sig och jobba på TT. Eller liksom, det är klart att man kan göra det.
Ja, och speciellt man gillar offentlighetens ljus lite grann. Mm. Utan att sticka under stolen med det och tänka att det där passar mig, jag tycker det är kul. Och du har ju också, du har ju en röst. Och med den rösten kan du också vara med och påverka, som du gör nu med att prata om psykiska problem och så vidare. Så att man ibland hittar man också sin plats i livet liksom.
Ja, men det är det som är grejen. För mig är inte ändamålet att jag är inte så här jätteförtjust i att typ synas. Men däremot så har jag förstått att så här, om jag ska nå ut med min röst så är det här ett väldigt bra verktyg. Jag når ut till många fler om fler vet vem jag är. Det är faktiskt så. Och sen om man, så kan man kombinera de två, så är jag hur nöjd som helst. Och jag tycker att jag också har hittat en publik. Framförallt när vi gjorde Djävulsdansen. Och med mitt sommarprat. Och med liksom allt det som jag har känt att så här, det här brinner jag för. Det här vill jag berätta om. Då når man ju ut och får sin lilla liksom fanbase och följarskara. Och människor som... Alltså så fantastiska människor som jag har i kring mig i mitt community, eller vad man ska säga, som jag är bara så tacksam, så jag är så tacksam över att ha den här plattformen, det är verkligen.
Hur träffade du Ville?
Ville, nej men vi träffades på i år.
Varför Ville du bli upp med Ville?
Ja, han var så söt, jag bara så förälskade honom. Ja men vi träffades i år. Jag kom ju, min mammas hela släkt kommer från Åre. Så jag är liksom uppvuxen där under alla somrar, alla lov, jullov, sportlov, överallt. Så att vi bodde ju mer eller mindre då på bygget, jag och mina kompisar, på varenda lov och festade där. Och Ville vara där och spelade. Och jag gick ju på Södra Latin under gymnasiet. Och jag gick själv inte musik, men vi lärde ju känna massa som gick musik och teater och så här. Så flera av dem som spelade i Villes band kände jag från Södra. Så det var liksom folk som ja, på olika sätt var så här, kom till bygget, vi festade, vi där och vi spelade med Ville. Och då träffades vi för första gången. Och sen var det liksom bara lyckliga slumper som under ett halvår gjorde att vi bara gick in i varandra. Så här, du vet, bara på stan. Och så man bara, gud, där är han igen och så. Och jag var ju 19 år då, så jag var ju väldigt ung när jag träffade
honom. Ja, för du fick ju barn när du var 21.
Ja.
Ett riktigt kärleksbarn då.
Mm.
Och varför tog det slut?
Men vi var ju barn. Det är liksom jättesvårt att vara ihop med någon när man är... Jag träffades när man var 19. Och jag blev ju liksom vuxen med honom. Ibland kan jag verkligen tänka på honom med så här stackars människa som fick vara ihop med mig under mina värsta år. När jag var så här helt vilse, inte visste vad jag ville göra med mitt liv. Och det var så mycket som drog. Jag hade liksom inte festat klart än. Jag ville liksom, så fick jag barn, allt det där. Inga av mina kompisar hade barn. Jag bara, vi hade så här... För att jag skulle typ kunna gå ut och festa så hade vi så här varannan kvällsschema liksom med barnet. Och han gick ju med på en massa sådana där grejer som egentligen var helt absurda. Som jag typ, alltså jag skulle aldrig orka att leva så där nu. Men ja, det korta svaret på den frågan är ju att vi liksom var ju alldeles, jag var alldeles ung när jag träffade honom.
Hur gammal var då din äldsta dotter Olga då?
Olga, jag fick ju henne när jag var 21 och vi separerade när jag var... när jag var 26. Och hon var 5 när vi separerade.
Men ni har alltid haft en bra relation.
Jag ville. Nej, nej. Nej, nej. Verkligen
du
inte.
Du bara, hell no.
Hell no. Nej, men alltså. Nej, det skulle jag inte säga att vi har. Det har ju varit en jättesorg för mig. För att jag... hade ju någon slags hippievision om att så här, men vi kan vara liksom one happy big family, bara bonusbarn hit och dit och vi liksom så här. Men han är ju väldigt borgerlig och så här, han var nog ganska besviken på att vi liksom inte fick det där att hålla, även om jag inte inbillar mig att han ville liksom vara kvar i just vår relation. Men han, jag tror han var besviken på att han liksom redan vid 35 års ålder var frånskild 2 gånger och hade 2 barn med 2 olika tjejer som var ganska så här Pippi Långstrump betonade. Han har ju en son också med Josefin Crawford. Så att liksom, jag tror bara han var så här, gud, jag orkar inte med de här jävla exfruarna och liksom det här hippie liksom så. Så han träffade ju den kvinna som han lever tillsammans med nu, som kanske är mycket mer motsvarar hans egentliga dröm om hur han ville ha sitt familjeliv. Lite mer uppstyrt och de är gifta och det är liksom ordning och reda på fredag och så här. Och han har gjort det ganska klart.
Du just kan slänga er i.
Ja, men vi kan liksom, vi kan köra vårt hippifierade liksom kollektiva liv. Nej, men lite grann så. Så
men idag är relationen bra?
Ja, men vi har verkligen vi har inget otalt med varandra. Men vi har ganska olika syn och sätt att se på livet, så skulle man kunna säga. Och vårt uppbrott var ganska så här, Ja, men det var jobbigt. Det var tufft. Det är det väl för fan alltid. Jag brukar tänka på det på människor som bara kan göra slut och vara så här kompisar direkt. Vad är det för människor egentligen? Alltså, har de inga känslor i kroppen? Har de kanske aldrig haft känslor för varandra? Har man haft väldigt starka känslor för varandra så är det klart att det uppstår alltså, starka känslor när man ska gå ifrån varandra också, tror jag.
Och sen gick det ju några år och du var singel och så vidare.
Nej, det gick inte så många år.
Det gick inte så många år. Hur lång tid gick det då?
Det gick två veckor. Nej, det gjorde inte. Jag bara, gud, jag var singel så länge. Det var jag inte alls det. Jag var singel i kanske ett år då.
Och då träffade du Mikael?
Mm, det gjorde jag.
Och var träffades ni?
Vi träffades på Sandhamn. När det var Gotland runt var det. Så det var i juli. 2005. Mm. Gud, det är länge sedan.
Och var det också kärlek vid första ögonkastet?
Ja, det var det. Jag sa det till min, vem var det jag pratade med? Så här, gud vad jag har liksom haft den stora ynnesten att kunna bli så här superförälskad genom mitt liv. För det har jag verkligen varit i mina karar. Om jag får låta som
kärsint. Hur många har
du haft, inte haft så många, men de jag haft har varit jättekär i. Jag var så kär i både, alltså Ville, jag var super, jag är fortfarande jättekär i Micke också. Men det var ju absolut ett magnetiskt möte, det var det. Absolut. Jag träffade Micke.
Men ni fick inte barn på en gång då?
Mm, ganska
nio månader senare.
Ja, 9 månader senare. Ja, men ganska, ganska snabbt. Alltså jag tror vi hade träffats i 3 månader kanske, sen blev jag gravid. Och det var
väldigt snabbt.
Ja, det var snabbt.
Det var och du då, som jag bara tänker så här, du pratade om att du ville leva ett Pippi Långstrump-liv och att du ville leva dina ungdomsår. Mm. Så träffade du Micke ganska snabbt in på. Och så blev du gravid igen snabbt. Mm. Varför blev du gravid så fort då? Jag tänker om du bara ville leva kvar i ditt
ungdoms... Men det var liksom dubbla... Ja, men jag tänkte så här. När jag separerade från Olgas pappa. Då var jag helt på det klara med också. Så här, det var inte bara att jag kände att jag ville liksom leva ungdomsliv. Utan jag hade också så här... Jag började känna en sån klaustrofobisk känsla i att leva i så här kärnfamilj. I den här borgerliga lilla familjen. Där könsrollerna är väldigt så här satta, när man liksom, du vet, de här parmiddagarna där det är så här, karar ska sitta och älta med varandra och tjejerna ska liksom, alltså jag ruttnade så mycket på det där, och det hade det uppstod av många olika skäl liksom. Så jag var rätt på det klara med att nej, jag vill leva själv. Ska jag bli ihop med någon, då tänker jag bli särbo. Jag vill inte leva det här konventionella livet. Och jag och Micke levde ju inte det där konventionella livet. Vi var ju alltså särbos i 11 år. Tills vi flyttade ihop för 5 år sedan. Och när jag blev gravid med Igor, vår äldsta pojke. Så faktum är, det här gillar inte mycket att höra överhuvudtaget. Men eftersom jag hade Olga som var 5 då. Så var jag så här, åh gud, ska jag ha ett syskon till Olga så borde jag ha det nu. För det är ganska syskon har inte så himla stor nytta av varandra om det är så här. 15 års åldersskillnad. Det är liksom, det är svårt att skapa familjekänsla med någon som är på väg ut ur boet och någon som precis har anlänt. Så jag var liksom, även innan jag träffade
Micke. Så lite familj gillar du
igen. Ja, men liksom barnen, ja. Så. Det finns ändå familj. Det finns många sätt att skapa familj på. Och det som jag kände mig liksom allergisk mot var det där klassiska kärnfamiljen med så här, pappa som ska jobba och mamma som ska liksom vara hemma, och alltså de här klassiska könsrollerna. Sen har jag absolut, alltså jag älskar ju barn, jag älskar ju att leva familjeliv, men jag gillar inte när det blir så här, så förväntade rollfördelningar.
Men in the box.
Ja, in the box, alltså jag blir väldigt klaustrofobisk av det.
Och vad är det Micke inte gillar att höra?
Att jag brukar säga till honom så här, när jag blev gravid med Igor så var jag blev ju väldigt glad då, såhär, åh gud, jag är gravid, såhär. Och jag tänkte då att, men jag kan tänka mig att ha det här barnet även om jag och Micke inte har en kärleksrelation. Och då sa jag till honom såhär, men, och jag skulle då presentera det för honom, att såhär, du behöver inte liksom, ja men du får suga lite på den här karamellen om du kanske inte vill ha barn alls, då får du säga det liksom. Men faktum är, Micke, att jag skulle kunna tänka, alltså jag har tänkt tanken att få barn tillsammans med en bög. Alltså att ha ett...
Jag vill bara ha mina kids.
Jag vill ha ett barn, men liksom så här, jag behöver inte ha det med någon. Så ibland brukar han liksom driva med mig och säga så här, men gud, du hade ju lika gärna kunnat ha barn med en bög, liksom, brukar du säga så här. Alltså att han tyckte inte det kändes så utvalt, typ att jag så här, det blir med dig eller så blir det med vem som helst.
En random att du är något, fastän du är skådis.
Typ så.
Hur har det funkat då, ert familjeliv, och det är tre kids och han jobbar väl mycket och, och lite grann kan man ju ändå tycka att, eller förlåt om jag säger det här, du får gärna rätta mig om jag har fel, men jag bara får den känslan. Din pappa då, som själv var lite frånvarande och, och drack och hade sig och var borta väldigt mycket, och så skaffar du barn också med en man som är borta mycket och jobbar och så vidare. Hur känns det då? Kan du känna att det finns någon... Det är, alltså att det finns en vana i att, ja, eller liksom att det blir så här, det du på något sätt, nu kanske du inte föraktar det, men det du på något sätt föraktar, det väljer du. Kan du förstå frågan?
Ja, men då tror jag ju se på det så här utifrån dina glasögon, för att,
nej, alltså
det, ja, men jag säger bara så här, det stämmer inte
en
riktigt,
ytlig för, fråga liksom.
Ja, men Micke jobbar ju mycket, men han jobbar inte, alltså nu är han ju till exempel ledig i ett halvår. Så där har vi en stora skillnaden liksom, på riktigt så här, och sköter liksom 90% av allt barnhämtande och sånt liksom.
Finns det en klonad Micke till mig här?
Ja, du kan ringa honom, jag tror att han kan ställa upp och hämta en unge eller två, eller liksom ta golfklubben.
Han är väldigt närvarande som pappa.
Ja, men det är han, och det har han alltid varit. Och sen har vi också haft en modell som har liksom, vi har haft det här särboskapet, men det har inte inneburit att vi har, och det har vi också haft av det skälet att jag liksom, när man har haft varannan vecka, har du haft varannan vecka någon gång?
Nej.
Men när man har haft det efter det, så känner man ju sig så här helt jävla lurad när man helt plötsligt ska in i en kärnfamilj igen. För då har man ju helt plötsligt fått smaka på att dela ansvaret.
Friheten.
Och friheten och allting. Så det är också så här, har man ett särboskap, vi hade ju i princip varannan vecka då, varannan veckas ansvar över barnen, fast vi ibland var i samma hem. Förstår du vad jag menar? Men att så här, nu är det här din vecka, då kan inte jag hålla på och hämta och lämna och greja. Och
nu ska
så.
Jag jobba och nu ska jag sköta mina saker.
Så ur ett jämställdhetsperspektiv så har ju det varit en jävligt bra lösning, för att slippa hålla på och tjafsa om det där konstant. Men sen är det ju andra grejer som ju såklart, som ju verkligen har varit upprepningstvång i mitt liv, och det är ju liksom den bipolära sjukdomen som Micke har, som man bara så här, hur kan jag liksom hur kan det ha blivit så här i mitt liv att jag liksom har träffat en man som har, är som en freudiansk milkshake av båda mina föräldrar. Och det kan man ju naturligtvis tänka sig, det är en slump, men det tror inte jag att det är liksom, utan jag tror verkligen att vi blir väldigt präglade av vår tidiga anknytning liksom, och det känns väldigt hemma. Det som känns tryggt och hemtamt känns på något sätt hemma. Och det var ju också en sån känsla jag så instinktivt kände när jag träffade Micke, att säga, gud, det känns så hemma, det känns som att vi känner varandra. Och det handlar inte bara om hans bipolära sjukdom, absolut inte, det handlar om massor med andra grejer också, men det är ju ett faktum liksom att han har brottats med den sjukdomen också, och vilket ju han har skrivit en hel bok om man nu är mer intresserad av att veta liksom hur den kampen ser ut. Vad heter boken? Jag vet inte ens vad den heter faktiskt.
Googla upp det så att det blir fel.
Men så att ja, det är liksom på olika sätt så kan jag tänka mig att utåt sett så har våran relation sett mer stökig ut än vad den har varit. Så kan man väl sammanfattningsvis säga.
Fast jag skulle faktiskt säga att jag har träffat många skilda kvinnor som säger så här, och det här kan man ju inte prata öppet om, men jag tycker det är riktigt skönt med varannan vecka, för att då får jag verkligen bara rå mig själv, sova när jag vill, vakna när jag vill, göra precis vad jag vill. Så att det du sitter och säger, det är liksom egentligen, tycker jag då i så fall, att det måste vara den bästa av de världarna, för att någonstans där du får den där skildas känslan fast ni fortfarande är ihop. Och dessutom kanske också man, inte vet jag om det är så, men om man hamnar i en sån relation också att man inte blir trött på varandra så fort heller. För då ses man ju också när man vill ses, och vill man inte ses så ses man inte och så vidare.
Ja, det finns jättemånga fördelar med det. Och sen fattar jag att alla inte har ekonomisk möjlighet att ha liksom två boenden och dubbla uppsättningar och alltihopa. Men det är ändå en... Så här, alltså, jag tror absolut att det har varit en förutsättning för vår relation att funka på många sätt. Och nu är vi ju inte särbos längre. Nu bor vi ju ihop.
Men hur känns det då? Nu när du är kärnfamilj?
Det är jättehärligt. Och nu har vi också så här ett litet barn. De stora barnen är ju stora. Och nu har vi ett litet barn som vi båda vill vara med hela tiden. Alltså den här kampen för egen tid. Den existerar ju inte längre. För nu vet man så här, det är nog vårt sista lilla barn. Man vill ju bara vara med dem hela tiden. Och ja... Det är så underbart, sån jävla ynnest att få ha en liten igen. Det är det verkligen.
Ja, för man ser ju också med de äldre hur fort tiden går.
Ja, alltså vad var det man klagade på? Vad var det som var så jävla jobbigt egentligen?
Jag bara,
några
vaknätter.
Men alltså, nu är man bara så här, gud ge mig en vaknat. Låt mig åka till junibacken igen.
Men dina mellanbarn, 15 och 12-åringen är ungefär som mina, 14 och 17. Mina är lite äldre där, men alltså, de bråkar ju hela tiden. Alltså det är ju bara, är det Guds straff för någonting, tänker jag? Eller liksom, älskar de inte varandra? Ni ska ju älska, men ni ska ju stötta varandra.
Men ibland kan man, mina pojkar bråkar också ganska mycket. I 3 år emellan dem, de är 12 och 15.
Ja, det är emellan mina också.
Jag tror att det där är liksom, det är inte en bra grej med 3 år. Man ska ha antingen 1 år eller liksom 5 år. För den där 3-åringen som får ett lilla syskon, det blir så mycket svartsjuka och det är så mycket liksom att man blir berövad på något sätt den där bebisplatsen. Och sen lillebrorsan då som bara ser upp till storbrorsan, men ändå, nej för fan
vad
de...
blir slagen med
baseballsträ. Alltså,
missförstå mig rätt.
Det är mycket så här, nej jag håller med. Och sen ibland så hör man något gulligt ord, man bara, gud. De är snälla mot varandra.
Det finns hopp. Ja. Nej, men precis. Inte att de slår varandra med ett baseballträ. Nästan då. De slår sönder varandras dörrar hemma hos mig. I alla fall. Och puttar på varandra. Och tycker, den ena tycker att den andra är vedervärdig. Medan den andra tycker att den andra kan dra åt helvete. I alla fall. Och så tänker jag alltid bara så här. Jag har det värst. Förstår du? Ja. Fast det har man väl kanske inte. Men vad skulle du säga är de bästa egenskaperna med Micke?
Men han är otroligt kärleksfull och varm och så bekräftande människa. Han är väldigt känslig. Och då menar jag att han är så känslig, inte kanske så som man gärna vill liksom definiera känslig, så att man liksom, utan han är väldigt så sensibel på hur andra människor känner och mår och tänker, då han har hög empati. Och sen är han en jävla doer. Jag är också en doer, men han är, om han har liksom företagit sig en grej, då ska han göra klart det innan dagens slut, och då kan han hålla på i liksom, så ska han, har han fått för sig, jag vet inte vad man ska ta för exempel, men det kan liksom vara allt ifrån att skruva upp en hylla eller bara ja, whatever, så gör han det klart, och det gör inte jag.
Vad är det som får dig att fortfarande vara kär i din man?
Ja, men jag tror att det är för att vi har ett ganska levande samtal. Alltså, vi har väldigt roligt med varandra också. Det är en egenskap jag verkligen uppskattar. Och som jag tror är kanske nästan den viktigaste beståndsdelen i relation. Alltså vi skrattar fruktansvärt mycket. Både åt liksom varandra och åt andra. Och åt så här livets absurditet överlag. Så vi har ju liksom ett väldigt levande och roligt samtal. Och så här, vi är också väldigt bra vänner. Alltså han är en av mina bästa vänner. Och det brukar jag faktiskt tänka. Att skulle vi separera nu och det skulle ta slut mellan oss, så tror jag faktiskt att vi skulle fortsätta vara jättebra kompisar. För att han är, jag vill ju bara ringa till honom hela tiden och så här prata om någonting som händer, eller liksom om jag ser något eller läser något, så är det liksom honom som jag känner att jag vill dela det med på något sätt. Och det bidrar jävligt mycket.
Ja, men det är som ens bästa kompis.
Ja, men det är det. Och det låter ju som en jävla klyscha liksom, men det underlättar ju absolut. Att man har flera beröringspunkter liksom som man tycker om med någon. att det inte bara är att någon är jävligt snygg eller gorgeous eller att man är attraherad av någon. För det räcker inte så jävla långt, tror jag, om man ska bli gamla och skruttiga tillsammans.
Jag håller med dig 100%. Jag tror att man ska vara gift med sin bästa vän.
Mm.
För då handlar det inte bara om liksom sexet, det handlar också om att man connectar på ett annat plan på något sätt.
Ja, jag tänker också så här, ju äldre man blir så fattar man att så där, attraktion och alltså allt det där är så förgängligt och det går liksom över tid och den kan, alltså helt plötsligt så är det någon som tänder på en viss grej och sen går det liksom att bli någonting annat, alltså det är ingenting som är så här statiskt liksom. Så det är urdumt att liksom tro att man ska gifta sig med någon som typ har ljust hår och en perfekt midja, för det vet man att så här, det kommer inte hålla för livet liksom. Det där, ja, så.
Det måste vara något djupare än så.
Det måste finnas någonting mer, tänker jag.
Jag tänker tillbaka till till din relation med din pappa. Han har ju träffat en mycket yngre kvinna.
Mm,
jag
känner
mig lite träffad här, men du kan fråga mig om hur jag
är. Hur ska jag göra här nu?
Ska jag kalla henne syrran? Polan. Hur känns det för dig att han har träffat en mycket yngre tjej?
Men alltså grejen är den att det här är ju ett mönster i hans liv, så det är ingenting som alltså
det kanske blir pappa
kanske blir du så här. Ja, men han du är lite du är för gammal för honom, tror jag.
Jag är 43, va?
Ja, men han alltså, ni är ju 39, så det måste ju liksom toppa det, tror jag.
Så man grova hårstrån som sticker fram, det kanske inte var så bra.
Nej, men han som jag sa till dig så gifte han ju sig första gången när jag redan var 10 med en tjej liksom, som var betydligt yngre än honom.
Jag hoppas att du inte var yngre än vad du var.
Inte yngre än mig då, gudskelov. Men så att jag har liksom, det där är på något sätt, jag har inte resonerat och tänkt så mycket kring det. Förutom att man tänker att så här, ja, alltså bara rent, om man tänker rent generellt. Jag satt faktiskt igår och såg en intervju med Maria Lundstedt och hennes Kristoffer. Vet du, skådespelerskan Maria Lundstedt. Hon är ju bra mycket äldre än sin man. Alltså han är ju typ 35 och hon är 55 eller något sånt där. Det är 20 år, tror jag. Så jag menar, vad fan. Jag har väl ingenting emot åldersskillnader rent generellt. Ibland slår kärleken till liksom. Men jag tycker bara att det verkar jävligt krångligt liksom, att få ihop sitt liv tillsammans med någon som inte har barn. Om man själv redan har liksom vuxna barn och kanske inte vill ha barn. Alltså det kanske inte lämpar sig att få barn när man är typ 8-årsåldern.
Men vill han ha barn då, tror du?
Det har jag ingen aning om. Du får fråga honom. I don't know, alltså. Jag vet inte.
Men vad skulle du känna om han är plötsligt bara, hej, jag ska bli pappa? Hur gammal är din pappa?
Vad är han? Han är nog 70. Han är född 49, så han är 73. Nej, men vadå liksom, skulle han vilja ha ett barn till? Vad ska jag säga? Alltså det är inte så mycket egentligen. Vi kan aldrig bestämma över andra vuxna människor, inte ens över våra föräldrar liksom. Så man har bara ett liv och vill man leva det på ett visst sätt så har väl alla vuxna människor mer eller mindre rätt att göra det, så länge man inte verkligen skadar någon annan. Och jag skulle inte säga att jag skulle känna mig så skadad emotionellt om han valde att få ett barn och skaffade ett syskon till mig liksom. Nej, jag kan inte, jag är inte liksom i stånd att moralisera över det. Samtidigt som jag vet att mina egna barn säkert skulle ha jättemycket åsikter. Vi pratade om det. Tänk om jag skulle lämna pappa. Och om jag skulle bli ihop med någon som var 20. Alltså mina barn skulle ju dö. De skulle ha så mycket åsikter om det. Så att
jag är ju själv 35-åringar varje. Och de barnen tyckte inte det var så jävla kul. Det kan jag förstå liksom idag. När man är lite äldre, då bara, jag är så fantastisk.
Men hur gammal var du?
Jag
när
var
du
bara 22 när jag träffade honom. Då var han 57. Och så fick vi 3 barn såklart. Och de har jättebra relation med sina äldre syskon. Och Nina då, som du säkert känner. Hon är Ajes äldsta. Hon är född 68, så hon är 53. Och min yngsta är 12. Så att om man räknar ut det där snabbt är det väl 41 år mellan dem då, tror jag.
Jäklar. Men när ni träffades då, alltså då var ju Ajes dotter äldre än dig. Hur gick det till? Alltså, kommer du ihåg första mötet? Var du nervös inför det?
Nej, men grejen är så här, jag kan säga så här, det har varit min räddning att jag inte är en nervös person, och det har varit min räddning att jag var så ung och naiv och koko liksom. För är man lite koko bort i huvudet och ser man liksom inte farorna på något sätt liksom, och man fattar inte att, va, säger de någonting elakt om mig? Jag som är så snäll. Jag som är så, I'm such a good person. Men sen så har jag varit väldigt mån om att alla barnen ska ha en väldigt bra relation. För mig är det viktigt att jag ska gilla Ajes alla barn. Och jag vill att Ajes alla barn ska gilla mig.
Ja.
För att om jag gillar dem och försöker vara schysst mot dem. Då är de även schyssta mot mig och mina barn. Mm. Vilket är deras halvsyskon.
Mm.
Så för mig är det väldigt, väldigt viktigt att man skapar en bra energi. Och att alla är kompisar och vänner.
Mm.
Och jag tror att det är väldigt viktigt i alla relationer. Vare sig det är man mot kvinna, pappa mot dotter, dotter mot den nya styrmamman. Att alla försöker sträcka ut en hand.
Mm.
Det tror jag är väldigt viktigt. Och jag tror att man tjänar på det så mycket. I längden. Och sen kan man tycka att vissa saker är konstigt. Att så här, men det där skulle jag aldrig gjort. Nej, men så länge folk liksom är schyssta och inte...
Mm.
Man inte har ihjäl någon. Vad är det, man har inte gjort någonting olagligt så att säga.
Nej.
Men att tycka att det är speciellt och konstigt. Det har man ju rätt att tycka.
Ja, men och sen tror jag också så här, under delar av ens liv. Jag upplever också så här, när man är i sina 20s typ, då har man ju kanske lite högre moraliska krav. Alltså då tycker jag man är strängare. Jag märker min dotter är 20 nu. Hon är så här, skulle aldrig kunna, alltså, de ser ju liksom, alltså, den åldern gjorde jag också det. Då såg jag till exempel på otrohet som att det var liksom the end of the world. Och nu tänker jag så här, gud, alltså jag har jobbat jättemycket i äldrevården under hela min studietid. Varenda gammalt par, om det är liksom människor som har varit gifta i 50 år, varenda käft berättar om det. Det var ju han hade en affär med den och så. Alltså de har helt släppt all prestige kring så ägande eller att äga någon emotionellt liksom. Och jag minns att jag hade så svårt för det när jag var 20-årsåldern. Jag tyckte det var liksom helt bizarrt hur man kunde komma till den punkten i livet. Alltså då är man ju helt blasé när man börjar strunta i otrohet typ. Men det är liksom livet, vad ska man säga, slipar oss. Så vi blir mycket mer tillåtande och förstår att så här, gud, it's not the end of the world. Det är liksom,
Sen så tänker man ju också så här, precis som du säger, när man blir äldre, vi är ju lika gamla, att livet är inte svart eller vitt. Det var mycket mer svart eller vitt när man var yngre.
Ja.
Så här, fastän vi har precis haft en pandemi.
Ja.
Vi har fått behöva oss, liksom, alla har behövt ställa om sina liv efter totalt den här jäkla pandemin.
Mm.
Alltså, och då tänker man så här, vänta, jag tjafsar om den här lilla grejen som var så viktig, en liten porslinsskål, whatever.
Ja.
Och så plötsligt så dör det miljontals människor i ett jäkla virus.
Mm.
Och då tänker man så här, är det värt det att bara tycka att allt tjafsa, är svart liksom eller vitt och tjafsa om så här, egentligen bagatellgrejer. Och sen tror jag också så här, som du tidigare var inne på, att varje människa har ju sitt liv och man väljer ju att göra vad man vill med sitt liv på något sätt.
Mm.
Men jag tror generellt sett så tror jag att man mår bättre av att man med bra energi. Jag kan jag säga. Det är också någonting man lär sig när man blir äldre. Man orkar inte med problem och man orkar liksom inte med att det liksom är destruktivt överallt. Man orkar inte. Man vill ha mer lugn och ro och då orkar man inte bråka. Och med att man inte orkar bråka så orkar man ju inte heller ha skit runt omkring sig så att säga. Och då gör man sig hellre av med skiten. Alltså nu pratar jag i tungor här. Men jag tror du förstår.
Jag fattar vad du menar. Ja.
Berätta nu om din podd här med Ann.
Ja, jag ska faktiskt iväg. Vi måste börja avsluta det och jag här. Jag ska ju iväg och podda med Ann. Och jag och Ann har ju podden Inte din morsa. Och det är ju liksom egentligen en podd som koms utav att vi aldrig hann ses av obvious reasons liksom. Och att vi bara, nej men nu har vi en timme i veckan när vi bara träffas och får prata om allt som vi älskar att prata om. Och det är det vi gör. Och det är en samtidspodd. Vi pratar liksom om livet i stort, våra små liv, men också om vad som händer i världen och spaningar som vi har till höger och vänster.
Innan vi avslutar den här trevliga pratstunden, vad skulle du säga är dina största drömmar just nu?
Ja, men mina största drömmar just nu. Och jag vet att jag tycker verkligen, jag kände det i morse när jag var ute. Att så här, jag var ute i skogen med mina hundar. Och då kände jag så här, fy fan vad jag tycker att jag har landat på något sätt i en dröm som jag hade när jag var barn. Att så här, jag drömde verkligen om att jag skulle få bo på en hästgård med mina djur. Och jag bara, det slog mig att så här, gud, jag kan till och med gå och köpa en till hund. För jag är vuxen, jag får köpa många hundar jag vill. Jag var liksom helt, det var min besatthet när jag var barn. Men liksom, jag lever faktiskt i väldigt mångt och mycket i någon slags drömtillvaro just nu, tycker jag. Alla jag älskar har liksom hälsan, jag har mina djur, jag får jobba med det jag tycker det är superintressant och kul. Och det enda som jag har på min liksom bucket list nu, det är faktiskt att börja skriva på min roman. Som jag har den i mig, liksom. Jag har bara inte haft tid och möjlighet. Men nu har jag gått in i ett nytt skede. Min pojke är inte lika liksom tidskrävande längre. Han går på dagis nu. Och så att nu ska jag börja skriva.
Den boken och romanen framförallt ser vi fram emot att få läsa. Tack för att du kom hit.
Tack snälla du.
Tack
för att jag fick komma. We'll be right back.